Sen Eva bodde här och sen jag fick komma hit och lära känna den här fantastiska bygden, så har den blivit kär för oss på många sätt. Och det är väldigt roligt att se er som är här. Men särskilt dig som inte känner Jesus än vill jag rikta mig till idag. Och jag vill försöka att landa i det som vi brukar kalla för A, B, C. När man studerar, jag har läst mycket matematik och data och sånt där på universitetet under många år. Och jag har lämnat den världen nu. Men det var ju så att man började med det som var enkelt. Och sen fortsatte med det som var svårare. Och vill man fortsätta ännu längre sen, så kunde man doktorera, vilket jag gjorde. Vilket jag ångrade sen, och gjorde det i alla fall. Och det blir svårare och svårare och man gräver ner sig i det. Men allting bygger egentligen på att man har grunden klar för sig. För det första man lär sig, plus och minus och gånger och allt det här, det är det som sen bär hela vägen när man håller på med mycket avancerad matematik sen. Och det är faktiskt så med den kristna tron. Det är ännu mer så att det som lägger grunden för den kristna tron är det som allting sen återvänder till. A, B, C. Och det är min längtan att du ska gå härifrån idag, att anden ska ha gjort det levande för dig vad Jesus har gjort för dig på korset. Det är det första. Och sen så det jag vill peka på idag, det är vad det här får för konsekvenser för oss. Därför att vad är kristendomen värd om den inte leder till någon som helst förändring av ditt och mitt liv? Se om i världen. Jag kommer in på vad som händer i världen just nu. Vad jag tror är stora bekymret och vad Gud behöver göra i oss. Men se omkring. Gå in i vilken pressbyrå som helst eller bokhandel. Nästan allting handlar antingen om underhållning. Hur vi ska få förströelse och skingra våra tankar så vi kan sluta att tänka på våra problem. Och om det inte är så att det där handlar om, så handlar allt om hur jag kan förändra mig. Hur kan jag ändra min diet, mina träningsvanor? Hur kan jag lära mig mentala tekniker för att upptäcka vem jag egentligen är? Hur kan jag fixa mitt äktenskap? Hur kan jag fixa det och det och det? Allt handlar om detta. Vi går runt, vi människor, i en känsla av att vi får lära oss att vi är perfekta som vi är. Men allting handlar hela tiden om hur vi ska kunna förändra oss och bli bättre. Och denna ständiga jakt efter att förverkliga oss själva, så tappar vi bort Gud hela tiden. Därför att vi har fokus på oss. Och inte på honom som har skapat oss. Det är vad jag ska landa i idag. Verklig förändring kan bara ske genom Jesus Kristus. Och vi ska läsa bibelstället om detta. Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Jag läste det här igår. Och jag ska tala väldigt kort om vad jag sa igår. För det är grunden för det jag ska säga sen. Jag vill läsa från vers 14 till och med vers 21. Och det är en vers som vi fokuserade på igår. Jag ska fokusera på en annan idag. Vi läser från Guds ord. Andra Korinthierbrevet 5, 14-21. Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här målas upp en bild av evangeliet som är allt annat än ytlig. Om det är något som är ett problem i vårt samhälle så är det ytligheten. Jag kommer tillbaka till den. Det viktiga är hur saker och ting ser ut, inte vad som finns på insidan. Men Bibeln varnar oss för det här och säger, vi ska inte känna Kristus på ett ytligt sätt. Utan vi ska lära känna honom som han verkligen är. För där i ligger förändringskraften. Mina vänner, om vi tittar ut i världen, vad är det för budskap du får höra hela tiden? Det första är, du är bra som du är, du behöver inte förändras. Och lösningen på dina problem ligger i att du tittar in i dig själv. Kolla på alla meditationstekniker som finns. De går ut på att du ska titta in i ditt eget inre och där hitta lösningarna på dina bekymmer och ditt förändringsbehov. Men Bibeln säger att lösningen ligger aldrig i dig. De finns inte där. Lösningen ligger hos någon annan som har dött och uppstått för dig. Och jag kommer att tänka på en berättelse som jag har läst för många år sedan och har läst många, många gånger. Levi Petrus, som blev en av pingströrelsens pionjärer här i Sverige, när han var ett barn och gick runt i skogarna någonstans här i Västergötland. Det är inte allt. Visst är det här Västergötland? Ja, tack. Det fanns en skogvaktare där han bodde. Och han fick lära sig någonting av den skogvaktaren. När man var ute sent på kvällen, för den tiden fanns ju ingen belysning på det sättet som det finns nu överallt. Och det var mörkt och man inte visste vilken väg man skulle ta. Då skulle man se uppåt. Varför då? Jo, därför att där himlen lyser igenom uthuggningen i skogen, där går vägen. Och det där sa han, det var en hel predikan för mig som liten pojke som jag var. Lösningen, vart jag ska gå, vad jag ska göra med mitt liv, det hittar jag alltid genom att se uppåt. Tittar jag neråt på vägen där jag ska sätta fötterna, då ser jag ingenting, då går jag vilse. Och det är likadant med dig och mig i vårt andliga liv. Ska vi få verklig förändring, då kan vi inte se inåt eller neråt, vi måste se uppåt. För lösningen finns hos Jesus Kristus, som har burit våra synder på ett kors och som inget annat vill än att leda oss på vägen. Och jag sa förut, vad är det största problemet i samhället? Det är vår självupptagenhet, vår själviskhet och vår självcentrering. Om ni ser tillbaka, ni som har varit med, det som för några decennier sedan betraktades med avsky, att människor pratar om sig själva, fokuserar på sig själva, det hyllas idag som en frälsningslära. Se till att förverkliga dig själv, ha dig själv i centrum. Umgås inte med någon som drar energi ur dig. Utan se till att du mår bäst först och främst. Och människor idag bygger sina liv kring sig själva. Allt handlar om mig, vem jag är, vilken identitet jag har, vad jag vill, vad jag kan. Det här kallas för självförverkligande. Jag lärde mig för några år sedan att det finns något som heter personligt varumärke. Man ska alltså bygga ett varumärke kring sig själv då, va? Göra sig själv extra intressant. Och det här ska imponera på andra. Det är en bild av mig själv som jag ska producera, som andra ska se på. Då ska de tro att sån är jag. Men problemet är att de där bilderna stämmer aldrig med verkligheten. Det är en illusion. Men detta är vad människor strävar efter. Förut hette det plikten framför allt. Det har bytts ut mot skenet framför allt. Det viktigaste saker och ting ser ut, inte hur det är i verkligheten. Och så finns det något som heter livsprojekt också. Har ni hört om det? Det är samma sak, va? Det handlar om att jag ska bygga någonting kring mig själv då, som ska lysa på något vis. Och det lustiga är att det går att tjäna pengar på det här. Förr i tiden när man skulle försörja sig, då var man tvungen att arbeta. Och det gillar jag. Det finns ingenting jag tycker är så underbart som att slita och släpa med kroppen. Jag kan inte säga att jag är bra på det. Men får jag bära ett antal stenplattor från den sidan dit och sen tillbaka, då mår jag jättebra. Och jag sover gott om nätterna. Men nu räcker det med att försöka se ut att vara intressant för andra, så kan man tjäna pengar på det. Det tycker jag är alldeles otroligt egentligen. Fruktansvärt. Vad händer i denna jakt på att göra världen till en karusell kring mig själv? Jo, jag isoleras från mina medmänniskor. Det går inte att ha 5-6 miljarder människor som vill vara centrum i hela världen samtidigt. Det är omöjligt. Men framförallt så isoleras vi från den Gud som har skapat oss och som vill leva i gemenskap med oss. För Bibeln säger att det är han som är Gud, inte du och jag. Men när vi bygger det här livsprojektet, vårt personliga varumärke, sätter oss själva i främsta rummet. Vem är det då som vi sätter på Guds tron? Oss själva. Och bygger världen runt oss istället. Bibeln säger i Romarbrevet 1:23 att människorna bytte ut den osynliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Istället för att du och jag ska leva i gemenskap med den Gud som älskar oss och som har betalat ett dyrt pris för att återlösa oss från syndens makt, så bygger vi våra liv på bilder av oss själva och på andra människor. Och isolera oss då ifrån detta. Men den kristna tron vänder upp och ner på allt det. Jesus kom ner till jorden. Han bar våra synder på ett kors för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Få evigt liv och syndernas förlåtelse. Igår läste vi den här bibelversen och fokuserade på den. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jag hade tre punkter. Det första var: den som inte visste av synd, du och jag som är självcentrerade syndare. Jesus var inte sån. Han hade alltid tid för andra, tänkte alltid på faderns vilja och på sin nästa. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Det betyder att Gud flyttade all vår skuld och la på sonens axlar när han spikade fast på korset. Och det var inte så att sonen förvandlades till något ont väsen, utan det var helt enkelt så att han blev förklarad skyldig trots att han var oskyldig. Och då sker det saliga bytet att Jesus tar vår synd på sig och blir förklarad och behandlad sådan. Medan han istället ger oss sin rättfärdighet. Och då kan Gud Fadern se ner från himlen och behandla oss som om vi aldrig hade syndat. Så om du tror på Jesus, och du sa det igår, när Fadern ser ner från tronen och ser på dig och du tror på Jesus, då ser han sin son, sin älskade son, som han vill ösa sina välsignelser över. Och döttrar också naturligtvis. Men det är inte bara för att lösa skuldfrågan som Jesus kom. Att ställa kontot på noll. Utan det var för att förändra hela vårt sätt att tänka och vara och ge oss en ny natur. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi sig, det nya har kommit. Alltså, Gud har inte bara tänkt att han ska flytta undan skulden. Han ska förändra dig också. Och mig. Inte bara lösa oss från skulden vi har dragit på oss genom vårt självförverkligande, vår självcentrering, utan förvandla oss till att bli sådana som inte längre är de vi en gång var. Evangelisten Billy Graham, han sa en gång så här, och jag tycker det är så bra: Gud älskar dig som du är, men han älskar dig för mycket för att du ska förbli den du är. Han vill förändra dig, och verklig förändring kan bara ske genom att du får en ny natur. Som jag sa, gå in i pressbyrån, men gå också in i alla kristna bokaffärer. Varför handlar 90% om böckerna där om hur vi ska lösa våra andliga problem? Förr i tiden när kristna böcker skrevs, då handlade det om det här. Vad Kristus har gjort på korset för dig och mig för att lösa oss från våra synder. Och hur det kan förvandla oss. Förvandla våra hem, våra äktenskap, våra barn, våra samhällen. Men just för att vi har glömt bort vad Jesus gör i våra liv. Och är så självcentrerad, så måste det skrivas en massa självhjälpsböcker med kristen profil. Därför att de kristna har gått vilse i sig själva de också. Detta vill inte Gud. Han vill få oss tillbaka in på vägen. Istället för att titta neråt och hitta vägen inom oss själva, säger han: se uppåt. Verklig förändring finns hos min son. Genom att se på honom. Men jag har så mycket fel och brister. De gamla puritanerna i Amerika, de sa alltid så här: för varje blick på dig själv ska du ta 9 blickar på Kristus. Vi ställs inför våra egna svagheter. Vi ser dem, vi misslyckas varje dag. Men varje sådan sak vi upptäcker ska vi säga: men jag lyfter blicken och jag ser på Jesus. Den enda som kan förändra mig, jag som är en självcentrerad syndare, den enda som kan förvandla mig och som gör att jag kan älska min familj och ge mitt liv för min hustru och mina barn, att tjäna osjälviskt och inte heller stå här uppe och predika för att ni ska tycka om mig, utan för att Gud ska ha sitt välbehag. Vem kan förvandla mig på det sättet? När inte är det jag och inte finns lösningen inom mig. Det är bara genom att jag ser uppåt till mannen som hängde på det mittersta korset. Han som har uppstått för mig. Han som lever idag. Och det är hos honom all förändringskraft finns. Där kan självcentreringen brytas. Och han hamnar i centrum. Nu vill jag fokusera på den lilla versen som vi läste här. Och den är så här: och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det här handlar om detta. Men det första han säger här: Jesus dog för alla. Jesus har burit dina och mina synder för alla människor i alla tider. Och det skedde vid en specifik tidpunkt. Ni ser här, verbformen dog. Detta är någonting som har hänt i det förflutna. Jag pratade med Gud om igår om att när vi tänker, vi vill att Gud ska göra något åt ondskan i världen. Ofta kan vi känna: Gud, varför gör du ingenting åt svälten, naturkatastroferna, korruptionen, krigen? Gud har redan gjort det. När sonen dog på Golgata, då tog han hand om allt det där. Anledningen till att Gud inte knäpper på fingrarna och utrotar ondskan så här, det är att då skulle du och jag dras med också. Därför att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Därför måste Gud gå en annan väg för att kunna skona människan och frikänna henne från hennes synder. Därför lägger han allt på Kristus. Och när Jesus dör, då dör du och jag bort också från våra synder. Allt kommer från Gud, skriver han, som har försonat oss med sig själv och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig. Han tillräknade människorna inte deras överträdelse. Gud är inte ute efter att tillräkna dig din synd. Den har han redan lagt på Jesus. Han dog för alla, står det, även för dig. Och även den synden de begick när de spikade upp honom. Och de synder du har begått när du har stått emot detta evangelium under åratal. Detta har Gud sänt sin son för att dö för. Jesaja 53 skriver: vi gick alla vilse som får. Var och en ville gå sin egen väg. Självcentreringen. Ser ni här? Den finns redan där. 700 år innan Jesus spikas upp på korset, säger Jesaja: problemet är vår självupptagenhet. Vi vill gå vår egen väg. Vi vill göra som vi själv vill. Vi vill sätta vår egen agenda, våra egna lagar. Jag kan, jag är, jag vill. Men Gud säger: det där är inte rätt väg. Det finns en väg, den goda vägen, som jag ska rita ut. Se upp, se inte neråt. För all vår skull lade Herren på honom, säger Jesaja. Och så går han vidare. Han säger: för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Jag tycker det är fantastiskt. För, står det här. Det var inte bara för att lösa skuldfrågan, att du skulle bli fri från din skuld. Det finns en fortsättning också. Detta lilla ord för pekar på att Jesu död och uppståndelse inte endast handlar om detta. Det handlar om att gå mycket längre än så. Ett förvandlat liv. Jesus kom för att ge liv i överflöd, står det. Och ersätta det gamla självcentrerade livet med nytt liv, ny inriktning och nya passioner. Vad är det viktigaste, mina vänner? Vad är det som definierar oss som människor? Jo, det är vårt allra innersta, vårt hjärta. Där utgår våra tankar, vår förstånd, vår vilja. Om våra liv ska kunna förvandlas måste jag få en ny vilja, en ny personlighet. Ett nytt inre, ett nytt hjärta. Det vill Jesus ge. Och det var därför han dog. För att vi som lever inte längre ska leva för oss själva. Och när han säger det här, de som lever, så ska jag utan att krångla in mig i grammatiken här peka på att detta anknyter till någonting som står i Bibeln precis innan det som vår broder läste till inledning. Ni hörde om Emmausvandrarna. De som såg Jesus och så upptäckte, oj det är han, och så försvann han. Precis innan där så står det om de kvinnorna som hade gjort lärjungarna upprörda. De gick till graven. Vad var det? Stenen var bortrullad. Där inne var det tomt. Två änglar sitter där. De säger, varför söker ni den levande bland de döda? Och där använder grekiskan en ordform som man skulle kunna säga ett verbalt substantiv. Den beskriver en egenskap hos Jesus. Han inte bara lever, han är den levande. Och så står likadant här. Och det syftar på dig och mig om vi har tagit emot frälsningen. Han säger, de som lever, men det kan lika gärna översättas, de levande. Det handlar om oss. För att de levande, alltså vi som har tagit emot frälsningen, och om du inte har gjort det. Jesus vill göra dig levande. Det ska bli en egenskap hos ditt nya liv. Att du inte bara har ett fysiskt liv, utan inför Gud är du också levande jord med Kristus. Du har fått del av ett nytt liv, en ny personlighet, ett nytt hjärta, en ny vilja god, som det står i en gammal sång. Att bli verkligt levande är att inte längre leva för sig själv. Egen kärlek och självcentrering är sånt som Bibeln stämplar som synd. Och vi ser vad som händer mot samhället. Det rasar sönder. Synden leder till döden. Och Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:13 och även i Efesierbrevet 2:1. Vi som var döda genom våra överträdelser, så länge vi går runt utan Jesus i våra liv, så även om vi har fysiskt liv så är vi döda, vi är andligt döda. Men det står det, också oss har han gjort levande. Jesus vill göra dig till en sån som bär ett evigt liv i dig, som inte tar slut den dagen vi slutar andas eller Herren Jesus kommer tillbaka. Det är ett liv som inte tar slut när du passerar den här gränsen mot evigheten. Det är någonting som håller bortom tidens tand. Han vill göra dig till en av de levande. Och det handlar om att du ger upp ditt liv och får ett helt nytt liv av Jesus. Och då säger han att de ska inte längre leva för sig själva. Och här är det också så att grammatiken antyder att här finns en potential till en verklig förändring. En möjlighet att sluta leva för sig själv och skifta fokus. En radikal förändring att inte längre leva för sig själv. Jesus säger på ett annat ställe, han använder samma ord i grundtexten, Markus 9:25. Och det är en person som blir befriad från onda makter. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, Markus 9:25 står, och han sa strängt till den orena anden, du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Aldrig mer och inte längre. Detta är samma ord i grekiska. Alltså Jesus vill förvandla dig och mig så att vi aldrig mer lever för vår egen skull, utan för honom som har dött och uppstått för våra synder. Aldrig mer. Hit men inte längre. Det finns hos Gud en våldsam kraft till att förändra ditt liv. Då du får sluta fokusera på dig själv. Och vad är det du ska fokusera på då? Jo, honom som har dött och uppstått för dig. Ja, men jag måste ju tänka på mig själv. Jo, naturligtvis. Vi ska ta hand om oss själva. Vi ska sköta oss. Vi ska vårda den kropp vi har fått. Absolut. Vi ska ta hand om vår familj. Vi behöver sköta vårt arbete. Det finns många sådana saker. Men frågan är, för vem gör jag det? För vem står jag här uppe för? Är det för att jag ska förtjäna mitt levebröd och få ett rykte som en bra predikant eller en stor talare? Eller jag gör det därför att jag älskar Jesus? Det är frågan jag måste ställa mig varje dag. När du går till ditt jobb, visst, Bibeln har sagt att vi ska arbeta och försörja oss. Det är alldeles riktigt. Men när du sköter ditt arbete, för vem gör du det? Gör du det för din egen skull eller för honom som har dött och uppstått för din skull? När du lyder din arbetsgivare, för sådana talar Bibeln om också. Varför gör du det? Jo, då säger Bibeln, vi ska göra det så som vi lyder Kristus. Du som utbildare funderar på vad du ska göra av ditt liv. Det är jättebra att du utbildar dig, men för vem gör du det? Är det för din skull, därför att du ser fram emot ett liv av bekvämlighet och fina arbeten och resa över hela världen? Eller är det för att du säger, Jesus, jag utbildar mig för att jag vill tjäna dig. Jag vill stå i din tjänst. Jag vill inte längre leva för min egen skull, utan för dig som har dött och uppstått för mig. En ung man fick en gång frågan, vill du gå vart som helst för Jesus? Göra vad som helst för Jesus och bli vem som helst för Jesus. Och han beskrev i sina memoarer att om jag svarar ja på den frågan, det är ju samma sak som att ta sitt liv nästan. Så han brottades med detta en stund. Men till slut så landar han i, jag vill gå vart som helst för Jesus. Jag vill bli vad som helst för Jesus. Och jag vill göra vad som helst för Jesus. Vi får inte glömma det, mina vänner. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det, säger Jesus, Matteus 16. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. När Jesus dog för oss, det var för att bära vår skuld, men var också för att vi skulle ge vårt liv tillbaka till honom. Och i fortsättningen leva för honom. Någon kanske tänker, jag kommer bli olycklig då. Aldrig. Du kommer få uppleva, när du lämnar ditt liv till Jesus, att där finns outsäglig glädje att ta emot. Vänner, det finns något som vi har glömt bort, och det är frälsningsfröjd. Den som har fått uppleva denna förvandling och fått uppleva Jesus är centrum i mitt liv, en sån människa blir aldrig olycklig. Jo, vi kan möta svårigheter. Absolut, vi kan vara ledsna. Men i botten av våra hjärtan så finns det någonting som inga prövningar i världen kan utsläcka. Har ni inte hört om de första kristna martyrerna? Hur de gick under psalmsång ut från stadens portar för att korsfästas för sin mästare. Hur kunde de göra så? Jo, man får tag på frälsningsglädjen. De brydde sig inte längre om vad som hände med dem själva. De hade uppfattat Jesu ord på det här sättet. Om vi älskar våra liv för vår egen skull, då förlorar vi det. Men om vi lämnar allt i mästarens hand, då får det gå hur du vill. Vi vet att han är med oss. Och vi har fått någonting som vi aldrig vill byta bort mot den frälsningsglädjen. Och du, min vän som är olycklig, vill jag säga från Herren, jag vill ge dig frälsningsglädje. Jag vill lyfta dig ur fördärvets grop och sätta dina fötter på en fast klippa och lägga i din mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Och du ska få jubla även om du är en lågmäld och blyg person. Så vill Herren ge dig en sådan fröjd att du inte längre kan vara tyst. Den glädjekällan ligger i en fullständig överlåtelse till Jesus Kristus. Han som dog och uppstod för oss. Och vad är det som driver det här? Jo, det är just det sista jag sa. Vi ska inte längre leva för oss själva utan för honom som har dött och uppstått för oss. När Jesus blir centrum i människans liv, då försvinner inte bara den här självcentreringen som är så ful. Vi får också ett helt nytt centrum. Ni vet, det går inte att leva utan att ha ett mål. Den som inte har ett hopp, den orkar inte leva. Men när vi börjar leva för Jesus, då har vi slutat leva för oss själva. Och grunden för detta Kristuscentrerade liv vilar i korset Golgata. På samma sätt som man inom matematiken, som jag sa i början, man måste hela tiden ha grunden klar för sig. 1 + 1 = 2. Och man kan inte dela med 0. Det går inte att göra det. Det är samma sak med det här. Det är hela tiden Golgata, korset, blodet som rann för mig, smärtans väg. Han som var smärtornas man. Det var våra synder han bar, våra sjukdomar, våra smärtor tog han på sig. Vi ville alla gå vår egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och jag vill uppmana mig själv och oss allihopa. Låt oss leva för Jesus. Och har vi inte gjort det förrän den här dagen, då är det dags att börja. Hur går det till? Vänd dig till Jesus med en enkel bön. Säg till honom: Herre, ta mitt liv. Ta över i mitt liv. Jag vill följa dig. Jag vill vara din tjänare. Jag vill ha del av den frälsningsglädje som bara du kan ge. Och kanske har du funnits med i kyrkan i 30, 40, 50 år och du har aldrig upplevt den frälsningsglädjen. Det kan få börja här idag. Ett av de största och finaste löftena som Jesus ger oss, det är Johannes 7, då säger han så här: om någon törstar, kom till mig och drick. Varför då? Jo, ur hans inre, den som tror på mig, ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Du kan få ta emot detta underbara liv här idag. Därför att Jesus har inte tänkt att du ska känna honom på ett ytligt sätt. Inte bara här i huvudet. Det ska inte bara vara det du har hört. Utan det ska bli en levande verklighet för dig. Därför att om du är i Kristus, då är du en ny skapelse. Just det. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och det kan börja nu i ditt liv. Amen. Låt oss be. Herre, vi prisar dig för denna frälsningsfröjd och denna möjlighet att få lägga sitt liv helt i dina händer. Och jag vill ära dig, Jesus, för Golgata kors. Jag vill ära dig för att du har dött och uppstått för min skull där. Tack, Herre Jesus, att alla mina synder har du burit. Du har burit mina bröder och systrars synder. Men du är uppstånden och du lever idag, Herre. Och du vill sända den helige ande in i varje hjärta som ropar efter en förändring. Åh Gud, förlåt oss för självcentrering, att vi har ersatt dig med oss själva så många gånger. Men jag vill bedja dig, Herre, att vi idag, allihopa som är här, alla inräknade, ingen nämnd och ingen glömd, ska få uppleva att du blir centrum i våra liv. Och att vi sätter blicken på dig. Hjälp oss att se uppåt. Hjälp oss att se mot himlen där du finns och inte in i oss själva. Tack att du ska hjälpa oss. I Jesu namn. Amen.